Allsvenska podden sponsras den här veckan av Unibet och deras initiativ Hemmaklubben, där du kan bestämma hur 20 miljoner ska fördelas bland klubbarna i Superettan och Allsvenskan. Det går till så att man går in på unibet.se, anger vilken klubb du håller på. Ditt val av hemmaklubb har då betydelse för hur stor andel av de här 20 miljonerna som tillfaller just din klubb. Summan kommer att fördelas utifrån andelen av de totala antalet röster som respektive klubb får. Det lag som då flest har valt som hemmaklubb får 2 miljoner kronor. Varje position i tabellen har ett givet belopp i fallande skala, men varje klubb kommer få minst 200 000. Just nu är det Hammarby topp med Stockholmskonkurrenterna och Blåvitt som skuggar precis där bakom. Så gå in på unibet.se och ange vilken klubb som är din hemmaklubb. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt.
Den är också lång. Han är jävla stor och
hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per!
Hej!
Ja, det blev som vi trodde. Tegnell & Company på Folkhälsomyndigheten, flankerade av regeringen, gav ju grönt ljus för tävlingsidrott utomhus från och med 14 juni. Och därmed kan allsvenskan dra igång som reservplanerat, vilket den också gör. Tre omgångar är spikade. Och det är tre matcher som kommer spelas inom loppet av en vecka, så det börjar sannoliken med en rivstart. Vilket ju gör att våran podd här kommer att återgå till det normala och mer börja påminna om som det är som vanligt med händelser och situationer som kan uppstå kring matcher. Idag ska vi prata om hemvändarna som kommer förgylla serien i år, de bästa värvningarna. Vi kommer att prata om klubbarnas hantering av säsongskorten nu när det blir spel inför tomma läktare till att börja med, kanske hela tiden. Vi ska prata om det här helt nya då med fem byten i matcherna. Bredast trupp vinner som det heter. Och ett eventuellt minskat intresse som kan följa i spåren av att ingen publik ännu är välkommen. Men vi börjar som vanligt med en spaning, och som oftast numera en Per Bomans spaning. Denna gång kring en inställsam SVT-intervju med Djurgårdens Astrid Ajdarević.
Ja, exakt. Eller så här kan man säga. Vi har försökt få en intervju med Astrid under hela våren. Jag tror alla medier har fått det. Han har avvisat varje propå, tackat nej till allt. Helt enkelt iskallt vägrar alla typer av intervjuer. Fram till nu då. Det var SVT och stjärnreporten Johan Kuczyksland som fick audiens hos Djurgårdens Astrid. Och jag tänkte att det skulle kunna vara värt att analysera åtminstone del av intervjun. För det första så kan man ju säga att han var mycket charmig, Astrid. Han är ju faktiskt charmig i intervjusituationer och ofta intressant att lyssna på. Men det som jag faktiskt studsade till på först, det var när han fick berätta om hur mycket han stör sig på de så kallade experterna, eller då tyckarna som Astrid säger. Och då säger han så här: väldigt många som inte trodde på oss, det var väldigt många som inte trodde på oss långt in i allsvenskan. Många sa att vi hade haft tur som kommit så långt. Och då vill jag fråga dig, Laul, stämmer det? Sa folk att det var tur att Djurgården var med i toppsidan efter sommaren? Det var väl ingen som inte trodde på Djurgården?
Nej, definitivt inte en bit in i det. Jag minns ju bara själv att jag skrev en krönika där folk tyckte att jag var för optimistisk kring Djurgården. Jag skrev att RIP-guldstriden, Superbosse har dödat den i och med värvningen av Emil Kujovic. Så att där har han ju generalfel, Ajdarević.
Jag minns också att jag i maj skrev, eller inför sommaruppehållet skrev att Djurgården är Stockholms bästa lag och förtjänar platsen högst upp just nu. Skitsamma. Vi går vidare. Nästa grej var då sa han att han hade fått mycket skit då under säsongen, och det snackades, citat då, det snackas mycket om att man inte har gjort en så bra säsong som folk hade förväntat sig. Sen tycker de helt plötsligt att man är bäst från ingenstans. Utan Astrid hade det inte blivit något guld och bla bla bla, säger Astrid själv då. Och då vill jag nog ändå säga så här att det var väl ingen som tyckte att Astrid var bäst från ingenstans.
Ja, men inte ens Astrid Ajdarevic själv kan ju tycka att han gjorde någon särskilt bra säsong utifrån den kapacitet vi vet att han har. Det är klart att Astrid, som alla andra i Djurgårdens trupp, bidrog ju givetvis till det här guldet. Men han var ju långt ifrån en av de som bidrog mest till det. Han kom ju långt ner på den listan. Så att, här är det konstigt att det inte kommer någon typ av liksom skarpare följdfrågor på sådana här resonemang som är uppenbart förtjänar en följdfråga.
Ja, för det är en skev historieskrivning. Totalt sett så var ju Astrid faktiskt underkänd under 2019. Men han gjorde en bra insats i finalen, eller i sista matchen mot Norrköping. Han kom in och hjälper laget. Han kommer dock in från bänken liksom, så att det är inte så att han, ja, men det var en bra insats. Men totalt sett så tycker jag att han var underkänd, så att det väl han kan, så att vi vet vad han kunde göra i ÖSK förr i tiden och sådär. Men sen kommer det sista då, och då bollar Kyrstöksland mycket generöst upp en fråga till Astrid om inte faktumet att han blev tvillingpappa inför premiären kanske var det enkla skälet att han inte kunde prestera så bra på planen. Med tanke på att sömnen och rutinerna och allting påverkar mycket. Och, alltså, i grunden har man ju förståelse för det, men det roliga är lite hur Astrid lägger upp det här då när han svarar på den mycket generösa uppehållningen. Då säger han så här: jag ska inte göra det här som en bortförklaring, för det har jag aldrig gjort tidigare. Men det kan självklart ha sina för- och nackdelar. Lätt var det inte. Men så fortsätter han: men jag kan inte säga att det var på grund av det som jag inte presterade bra. Det kan ha varit det, men jag kommer inte säga det själv. Och då vill man bara skrika rakt ut lite. Ja, men du säger ju det själv konstant nu när du pratar om det.
Du sa ju det precis.
Exakt. Och jag menar, skämt åsido, det var kul att Astrid gjorde sin första intervju. Jag är glad över att han gör intervju igen. Det känns bra att han har blivit hyllad av Lagerlöf och Bergstrand under försäsongen. För man vill ju ha en Astrid som gör hattrick i premiären, ber alla idiotiska experter dra åt helvete och sen liksom njuta av sitt fotbollsspelande.
Nej, men jag håller med. Alltså, det blir ju två grejer som är trista med det här. Och jag menar, det är klart man måste kunna kräva av Astrid Ajdarevic att ställa upp på intervjuer från fler än en så här liksom tillrättalagd intervju. Och om du nu är journalist och du får göra den enda intervjun, då måste du också ha integritet nog och ställa skarpare frågor. Vi har varit inne på det här tidigare, att det svassas alldeles mycket i vissa sammanhang runt allsvenskan, journalistiken runt den. Det här är väl ett alldeles utmärkt exempel på det från SVT. Jag menar, den mest uppmärksammade incident som Astrid Ajdarevic har varit inblandad i 2020, det är ju när han lämnar träningen efter ordväxling och så. Och det har ju alla medier i princip rapporterat om, den händelsen på Djurgårdens träning. Det är ju en självklarhet ur ett journalistiskt perspektiv att lägga en viss del av fokuset under en intervju på just det, som har ett stort nyhetsvärde för alla. Att man väljer bort liksom att fokusera ganska ordentligt på det. Det känns det fel.
Ja, men det absurda är också att man skulle vara, så att säga, vara falsk om man efter att ha, ja, men Astrids bild då, att säger man att han är dålig när han har varit dålig, då är man liksom jävligt hård, och sen plötsligt när han gör något bra och man då säger att han är bra, då är man en falsk jävel liksom. Det är väl det som är det rimliga, att kritisera någon när de faktiskt inte presterar utifrån det de kan.
Ja,
och
sen, men den här förståelsen är försvinnande låg i fotbollen generellt och bland supporterna, skulle jag säga. För det var ju exakt samma med IFK Göteborg. När de höll på att åka ur 2018, så var ju kritiken kraftig mot de inblandade, allt från liksom sportchefen Mats Gren, tränaren på Järsbagi, till spelarna prestationer på plan. Sen så spelar de klart bättre året efter, och då är det plötsligt fel. Då är man en kappvändare för att man skriver att nu är Blåvitt bra. Det där perspektivet är så jävla obegripligt för mig. Alltså, du skriver ju ett lag skit, en spelare är usel, en tränare är dålig, en sportchef värvar fel. Då måste man ju vara tydlig, skriva så här var det är dåligt. Och så vidare. Sen går det lite tid och så händer det något annat, och då konstaterar man att nu är det bra. Det är ju det enda sättet att förhålla sig till det. Man kan ju inte förhålla sig till det på något annat sätt. Allt annat är ju fel. Att vara en kappvindare eller att vara en kappvändare, den kappan ska bäras med stolthet utifrån hur vissa spelare och supportrar hanterar det. Liksom. Att, ja, men ni skrev ju att de var dåliga förra året. Ja, men var ju för fan dåliga förra året. Ja, men nu skriver du att de är bra. Ja, men är ju för fan bra nu. Så att, jag menar, alla liksom journalister som anklagas för att vara kappvändare, bär er kappa med stolthet. Det är mitt tips.
Det var fina slutord för spaningen.
Ja, det var en intressant spaning. Det blev en liten diskussion om det också. Vi går över till dagens första ämne som har rubriken Lösningen. För i fredags blev det ju då bekräftat att svensk idrott får gå igång. Och då är det intressant att ställa frågan till dig, Per Boman. Du hamnar mycket i fokus här i början av podden. Ja. För du stod varken på barrikaderna för att idrotten skulle få starta upp eller vände dig direkt emot det. Däremot var du lätt kritisk till fotbollen när de höjde tonläget häromveckan. Och då undrar ju jag då, när nu FOM säger att det är okej att spela fotboll exempelvis. Visst var det rätt då av fotbollen och till viss del även av Sportbladet att driva på den här frågan om en start?
Nej, men det är en intressant fråga. Man kan säga så här, det var lite svårt för mig. Alltså jag kan inte låtsas som att jag brann för att fotbollen skulle få sin uppstart tidigt, för det gjorde jag inte. Men däremot så är det en självklarhet för mig att fotbollens företrädare som liksom part i målet ska göra vad de kan för att få igång deras verksamheter. Sen kan man göra det på bra och dåliga sätt, och generellt sett gjorde de det på ett bra sätt. Men det är ju deras skyldighet som intresseorganisation att jobba för det. Men för mig personligen, min egen känsla, så vet jag inte. Alltså, är jag säker på att det var viktigt för samhället att fotbollen kom igång i mitten av juni? Tror jag att det liksom är avgörande för svenska folkets moral typ eller sådär? Nej, det tror jag inte. Tycker jag också att det liksom, alltså, tycker att det i grunden att det är viktigt att, för samhället att fotbollen knuffa sig fram kanske och snå åt sig en stor del av den offentliga debatten för att kunna föra fram sin egen sak då. Alltså det är ju rätt utifrån fotbollens egen synvinkel, men det är också möjligt att FOM och regeringen fick lägga ner en hel del arbetstid, en hel del möda och tankekraft som kunde lagts på andra viktiga delar av samhället för att på något sätt bereda väg för fotbollen. Det är inte fotbollens problem, men jag menar bara att det är inte säkert att det var det mest samhällsnyttiga, så därför kan inte jag liksom så här säga att jag verkligen... Ja, att jag brann för att den skulle kunna starta upp nu i juni. Men jag är inte kritisk till det heller.
Mm. Ja, jag tycker ju att det hade varit ett problem för fotbollen och till viss del även för vår journalistik ifall det hade blivit ett väldigt tydligt nej. Mm. Idrotten ska inte gå igång, för det hade inneburit att vi hade bedömt situationen helt fel. Som vi nu, med den timing som vi nu följde frågan, att när beslutet kom om att fotbollen inte skulle få starta upp, då var det inga protester mot det, vare sig från idrottens, fotbollens eller från medias sida egentligen. Sen när tid gick, saker förändrades, man lyssnade på vad företrädarna för FOM sa, att i det läget sätta strålkastarljuset på det problematiska i att fotbollen och idrotten inte kan starta upp trots att det bedöms som riskfritt för de som gör riskanalysen, gjorde att det spelar liksom ingen roll huruvida det är den största eller viktigaste samhällsfrågan. Det blir mer en rätt eller fel fråga. I det här läget var det rätt att driva på för idrotten och fotbollen, och kvittot på att det var rätt kom när FOM gav sitt klartecken. Mm. Det skulle jag vilja säga. Och jag tycker också att jag gjorde en intervju med Anders Tegnell i mitten av mars. Och då pratade han om att det kommer inte kunna spelas någon allsvenska på ett tag här. Och sen lite senare så kom ju stoppet och allting, och det sköts upp och hela det här, va. Och i den intervjun så sa Anders Tegnell, var ju väldigt tydlig, att det som kommer hända nu är att vi kommer se en uppgång. Framförallt under april, då kommer det dra igång, tror han uttryckte det som. Vi pratade om det då, att han pratade om det, kommer den här smittspridningen dra igång. Och kurvan kommer gå upp. Sen kommer den successivt börja gå ner i maj, och man kanske kan spela fotboll i juni. Alltså han är ju 100% exakt korrekt med den analysen, men den var ju inte 100% säker eftersom de visste inte exakt att det skulle bli så här. Därför var det väldigt logiskt, tycker jag, att idrotten och fotbollen låg nere under den här perioden där man inte visste. Nu såg man att det var precis som de sa i mitten av mars. Det var precis så som det tycks ha blivit, och då blir, då hamnar frågan i ett annat läge, och då är det också naturligt att släppa på det igen. Så att därför tycker jag nog att frågan har skötts väldigt bra av egentligen alla utom Lars-Christer Olsson, som jag tycker uttryckte sig så jäkla slarvigt i sin kritik. Ja. Och så här, jag menar, hur snyggt är det här citatet i efterhand? FOM är inte intresserade. Ja. Alltså det är ju totalfel av Lars-Christer Olsson. Han borde ju liksom ha får munkavle resten av säsongen, minst med tanke på hur snett ute han var där. Han säger att problemet är inte RF, problemet är RFs ordförande om Björn Eriksson. Nu har man hittat jättefina samarbeten med det här med att RF ska ha någon form av liksom bevakande roll i vilka sköter sina protokoll, medicinska protokoll. Allt det har väl blivit jättebra allting. Så att jag tycker att det var rätt att driva på det från fotbollens sida, men av vissa företrädare, exempelvis Lars-Christer Olsson, ordförande för Svensk Elitfotboll, alltså högsta hörn därför för Allsvenskan och Superettan, gjorde det på helt fel sätt. Så att han kan ju definitivt få bakläxa, men inte debatten som helhet.
Nej, men jag håller ju med om att fotbollen har gjort det fotbollen ska göra. Liksom. Så är det verkligen. Men det, jag menar bara att det kan säkert finnas massa verksamheter i Sverige som hade behövt hjälp och extra stöd och komma igång nu, men som kanske inte haft den motorn bakom sig helt enkelt. Så jag menar bara att jag är inte säker på att fotbollen är viktigast av allt för att få det företrädet. Det var det jag menar bara.
Ja, och jag menar att det är egentligen inte en fråga om vad som är viktigast, utan det är mer en fråga om är rätt eller fel.
Ja, jo, absolut. Men det är många som har möjligheten, och det är ju många som har rätt eller fel för många verksamheter, många saker i samhället som är viktiga men som inte har haft den motorn bakom sig.
Men säger det inte någonting liksom om idrottens eller kanske allsvenskans betydelse då när Nyamko Sabuni då för Liberalerna, visserligen är ett uppenbart försök att locka röster i ett svårt läge, men det blir ändå allsvenskan som får bli den här liksom symbolen för idrotten. Det är inte hockeyn, det är liksom inte friidrotten, det är inget annat, utan det är allsvenskan. Det visar ju ändå på något slags något som har byggts upp över tid och hur viktig den här allsvenskan just är som symbol för svensk idrott.
Det är intressant så här. Liberalerna är inte rädda för vad det kan betyda att slakta arbetsrätten opinionsmässigt. Det kan man liksom gärna göra med både yxa och påk. Men däremot vill man inte hamna fel i den allsvenska debatten. Där vill man verkligen hamna rätt liksom, för att inte stöta sig med några potentiella väljare. Så det är ju intressant.
Nej, och jag tror inte heller att så jävla stort är ju inte intresset för allsvenskan egentligen. Vi ska komma tillbaka det. Men, alltså för de som kollar på allsvenskan, jag menar, majoriteten av människorna i Sverige tycker allsvenskan är rätt usel liga och ganska tråkig att kolla på. Sen har du ett gäng som tycker den är förbannat rolig. Liksom. Men majoriteten tycker allsvenskan är rätt usel jämfört med andra ligor och är totalt ointresserade av den. Men det finns en jävla kraft i allsvenskan, att allsvenskan ska finnas. Alla har i alla fall någon form av relation till allsvenskan. Det är det jag tror man utnyttjar där. Mm. I Liberalernas fall, då, vilket var ett sidospår.
Alltså, absolut.
Men då har vi rätt ut den frågan.
Ja, men köper du mitt svar eller tycker du att det var ett fegt tassande?
Nej, men jag har ju gjort invändningen två gånger, jag kan göra den tredje. Alltså du hänger upp det på att i fotbollen och idrotten är inte mest samhällsnyttig, att det är det man ska ställa det liksom i någon slags lista där. Mm. Jag underkänner det synsättet och titta mer på finns det skäl eller inte för den här verksamheten att dra igång. Och när de liksom, de som bedömer smittspridningen säger matcherna är inte problemet, då spelar det ingen roll var i hackordningen fotboll ligger, då ska den igång i alla fall, eftersom bedömningen har gjorts att det är inga problem. Mm. Uppstår det andra problem så hanteras de av andra delar av vi har nu. Nu har man ju flyttat liksom bestämmandet över restauranger och sportbarer. Det har lagts på kommunal nivå och så vidare. Och så vidare. Så att jag tycker inte att man ska se det. Man ska inte sätta en lista vilka branscher eller så som är mest samhällsnyttiga för att få igång. Utan det handlar helt enkelt om man måste se det ur ett smittspridningsperspektiv, och när de som bedömer det säger det är lugnt, ja men då kör man.
Men vet du vad jag kände också? Jag kände att precis, det var som att det tummen upp för idrotten och för fotbollen. Det var som att det var porten in till nu gör vi vad vi vill nästan. Alltså jag menar, det är klart att det blir ju fint väder precis samma dag också, men man får ju känslan av att allting nästan rämnar nu liksom, att det är ju, folk lever sina liv ganska normalt nu, många i alla fall, åtminstone på fritiden utanför arbetena, att det börjar kännas mer och mer normalt. Den här normaliseringstakten går ganska snabbt nu för att vad man kan öppna upp helt enkelt.
Jag tror inte de är rädda för att stänga igen ifall det skulle kurvorna skena iväg uppåt. Fast då blir det politiskt omöjligt på alla sätt, tror jag, för idrotten att rulla på ifall det hamnar i ett liknande läge igen. Mm. Så att man, och det har de varit ganska tydliga med också. Och det är väl bra. Mm. Jag tror inte jag skulle, alltså. Sen så finns det andra delar i det. Nu kommer ju en publikdiskussion antagligen släppas på här med tiden, och ska man få publik tillbaka på läktarna? Den frågan tycker jag är alls inte lika självklar att driva. För att där finns inte hittills några argument från de som är bäst satta att bedöma frågan om att det är logiskt och klokt att släppa på stora folksamlingar in på arenan.
Ja, Johan Karlsson sa ju på FOM sa ju att under sommaren kommer det inte bli någon publik i alla fall.
Nej. Det leder oss in på vårt nästa ämne då, att det inte blir någon publik, för att det aktualiserar ju det här med säsongskort. Klubbarna drog ju redan innan säsongen stoppades, så drog de in runt 100 miljoner på säsongskort. Och exakt vad som händer nu när det blir tomma läktare, det återstår ju att se, eftersom vi vet inte exakt hur många matcher det blir tomma läktare på. Men faktum är att Hammarby sålde årskort för ungefär 30 miljoner kronor. Malmö, AIK och Djurgården drog in runt 20 miljoner respektive klubb då på säsongskort. IFK Göteborg och IFK Norrköping uppskattningsvis 10 miljoner kronor som var redan inne på kontot då, som har sålt säsongskort för. Helsingborg och Elfsborg runt 5 miljoner. Resten av klubbarna är då små smulor i sammanhanget. Så att det är ju mycket pengar som har kommit in på kontot, som har gått ut i verksamheten. Och nu då lyfts ju frågorna, vad gör man med människor som eventuellt vill ha tillbaka sina pengar? Hur tycker du att klubbarna har skött det här så här långt? Det är ju en intressant ingång.
Ja, vi har ju försökt ta reda på det förut liksom, under några veckor nu. Vad ska de göra när det här, när de ställs inför det här problemet liksom, när de måste ta ett beslut?
Ja, och det har varit som att fråga Lars Lagerbäck om startelvan dagen innan en landskamp typ 2004. Mm. De har överhuvudtaget inte velat prata om det. Det är inte gott att få något svar på det.
Nej, precis. Men jag måste säga att jag var ändå imponerad av det maskineriet som satte igång hos de flesta storklubbarna i samband med beskedet i fredags. Det var ganska bra kampanj tycker jag, där man inskärpte allvaret i klubbarnas situation utan att shama människor som behöver få pengarna tillbaka. Jag tycker det ändå var tydligt att behöver man få pengarna så ska man självklart ansöka om det, men om ni inte behöver så vill vi ändå inskärpa att det här är allvarligt och vi blir jätteglad om ni kan tänka er att liksom på något sätt efterskänka de här pengarna. Så att jag tycker att det var en ganska bra balans där bland klubbarna.
Jag tycker att man kan sortera upp hur de har hanterat det, för att jag tycker att de föreningar som har gjort tydliga lönesänkningar, de har större moralisk rätt att vädja till supportrarna att jag kräver inte pengarna tillbaka. För att då delar man någonstans på kostnaderna. Om man liksom fortsätter att pumpa ut de här skyhöga lönerna som spelarna har. Jag menar, snittlönen i Allsvenskan är 100 000 kronor i månaden. Vissa tjänar ännu mer än så. Att sänka lönerna, även om de har kontrakt som berättigar dem till de här enorma lönerna i ett samhälleligt perspektiv. Att fortsätta att betala ut dem samtidigt som man säger till människor som har köpt säsongskort, ni snälla, kräv inte pengarna tillbaka. Det tycker jag rimmar väldigt, väldigt illa. Här är ju x antal klubbar som har sänkt sina löner. Hammarby tycker jag har haft ett bra system för det. Vilka är det fler? Det är fler klubbar som har gjort det,
ja,
är på gång att göra det eller kanske kommer att göra det. Men de som inte har gjort det, där tycker jag att det rimmar lite falskt att å ena sidan då säga till supportrarna att nej, om ni kan undvika så kräver inte pengarna tillbaka. För jag menar, så här fungerar fotbollsekonomi. 60-70% av intäkterna går just till personalkostnader. Mm. Och av personalkostnader är den ju övervägande majoriteten är ju spelarlöner. Så att jag menar, de här pengarna går ju till att betala skyhöga löner till spelarna som det inte skulle gå någon som helst nöd på ifall man sänkte lönerna lite grann.
MFF har också gjort det till exempel.
Malmö FF har också gjort det. Ja, precis. Alltså att det är ju jättebra och jag tycker att det i den här kontexten kring säsongskorten så driver det på att jag tycker faktiskt att klubbarna, innan de vädjar till sina supportrar, borde ha en klar strategi för hur man sänker lönerna för de allra mest välbetalda i klubben.
Det är också ganska, jag måste säga att det är ganska mäktigt ändå, det här bandet mellan de årskortsinnehavarna och klubbarna. Det var ännu starkare än vad jag trodde, för det är ju Hammarby tror jag redan har fått tillbaka, har redan hälften av årskortsinnehavarna sagt att ni, det är lugnt, behåll pengarna liksom.
Har de mät, har, är det mätbart?
Jag tror att det är hälften som är ute redan, okay. Som har skrivit upp sig på de listorna, hälften av de som har årskort. Det är ganska häftigt, på så kort tid liksom.
Absolut, men samtidigt är det mycket pengar ifall den andra hälften ska tillbaka.
Ja, jo, så
då snackar vi om 15 miljoner kronor, och 15 miljoner kronor i det här läget, det tar med fan inga kaffepengar.
Nej, så är det, men jag tror de har hela juni på sig, så att det har ju gått väldigt snabbt för att få in för hälften att ta det här pledget.
Vi,
liksom.
Vi ställde ju frågan, nu har jag inte den dagsfärska siffran på det. Vi ställde ju frågan, kommer du kräva tillbaka ditt säsongskort på sportbladet.se? Jag tror att det var en tredjedel, eller 30% var ändå beredda att driva, vilja ha tillbaka sina pengar. Slår man det rakt av skulle det då innebära någonstans runt 10 miljoner för Hammarby till exempel. Det skulle vara en 7-8 miljoner för de andra klubbarna. Om det är så liksom, om det är då rätt personer som har svarat på frågan, det har vi ingen aning om.
Ja, men det är ju viktigt också att tänka att de som ger tillbaka pengarna gör ju verkligen ingenting fel alls. För jag menar, klubbarna själva pratar ju allt mer om sina åskådare som kunder. De pratar allt mer om en upplevelse som går bortom spotten, och vi erbjuder någonting mer, och vi är professionella verksamheter, och vi är som ett företag som drivs som företag och så vidare. Om man å ena sidan alltid pratar på, eller ofta pratar på det sättet, då är det inte konstigt om vissa supportrar ses som kunder också. Alltså det blir det, och såklart att det finns många människor som inte har, som måste få tillbaka en del av pengarna för att man har förlorat jobbet och så vidare.
Bra, vi lämnar det ämnet med det och går tillbaka, eller går vidare till de som har kommit tillbaka, det var det jag skulle säga. Ämnet är hemvändare, och Jakob Johansson blev klar för IFK Göteborg här för ett tag sedan. Vi har inte pratat något om det i podden. Vi har väntat till att vi skulle få ett klartecken för att serien skulle kicka igång. Det gör den ju nu, och då är det frågan, är Jakob Johansson hela allsvenskans hittills tyngsta värvning? Ola Toivonen är ju på G in till Malmö. Mm. Han skulle ju givetvis utmana om den titeln. Vi har sen tidigare när vi har tippat, eller när vi har rankat nyförvärv till allsvenskan, så har vi haft Isak Kiese Thelin högt upp. Vi har haft Ebenezer Ofori högt upp. Abbe Khalili, det har väl egentligen varit de tre bästa. Khalili är ju ingen klockren hemvändare dock. Thelin och Ofori är väl någon form av återvändare i alla fall. Ja, det har varit långt rörigt resonemang som leder fram till frågan var du placerar Jakob Johansson på den här listan.
Jag kan börja med att nämna någonting om Ofori och Kiese Thelin. Kiese Thelin såg jag som en drömvärvning till Malmö. Dock, på försäsongen tycker jag att det inte riktigt har funkat med Tomassons spelsystem. Han har blivit isolerad längst fram. Han har inte kunnat länka samman med Nalic som jag hade tänkt mig. Inte kunnat länka samman med yttrarna som jag hade tänkt mig i 4-2-3-1. Jag tror fortfarande på Thelin, men det här med att han också är ett lån, det ska kanske förlängas och sådär, men det finns en del frågetecken som gör att han sjunker ganska kraftigt på den här listan nu, sett till hur förutsättningarna är. Samtidigt som Ofori bara går högre och högre upp. Jag tycker han har sett otroligt på de träningarna som jag har följt. De försångsmatcherna som jag fick se innan corona-uppehållet var han jättebra, trots att han inte var helt redo, helt hundra liksom. Så Ofori ser ju magisk ut faktiskt.
Khalili pratade de ju väldigt varmt om från Hammarby håll också.
Khalili har alltid varit en favorit för mig. Han har något skevt över sig i han ser ut på planen. Man får ut väldigt mycket av sin funktionella teknik och sitt liksom smarta spelstil. Han är ändamålsenlig i hur han spelar fotboll.
Jag skulle säga att han är nog den spelare jag är mest nyfiken på i hela allsvenskan här. Exakt hur bra han är då. För att bilden från U21-EM där är ju väldigt tydlig. Men jag ska inte säga att jag har följt hans supernoga i Turkiet.
Nej.
Och nu då, hur är han i den allsvenska miljön? Det är jag väldigt, väldigt, väldigt nyfiken på. Men skitsamma, Johansson, är han bästa värvningen?
En skada för Johansson är den bästa värvningen, det tycker jag. Särskilt nu när Ola T är faktiskt några år äldre än han. Alltså, jag minns att vi pratade i den här podden, förra gången vi hade den här podden, 2016 eller 2017, så minns jag att vi sa att Ola Toivonen är den perfekta ersättaren för Marcus Rosenberg. Det är den enda som kan ersätta Rosenberg på lång sikt. Det har gått några år nu ändå. Liksom. Det hade ju klart varit bättre om Ola kom hem när han var 31 liksom.
Nu har han 34, ska han fylla eller? 86,
86 va? Igen. Mm. Så att, samtidigt så har han ju inte bra i Australien, Toivonen, och han är ju inte en person som...
Direkt, han följer den ligan.
Av rapporterna att döma så är han ju inte bra. Och det som är hans styrka i sammanhanget är att han är ju inte någon spelare som lever på snabbhet direkt, utan det är ju såklart smartness och skarvar, och han kan ju nästan vara target och så vidare.
Jag tror att Toivonen kan bli grym i allsvenskan. Ja, alltså, han är han bara liksom fräsch och fitt och allt det här, va? Så är han precis som du säger, han är så smart och han har så bra touch och han just att han är den spelartypen han är, gör det inte så mycket att han kommer hem i den åldern, tror jag. Jag tror att han kommer se jävligt fin ut i en allsvensk miljö. Alltså.
Han har ju också
det. Han ändå chippa in ett mål mot Tyskland där i VM 2018. Du kan tänka dig vilken jävla lekstuga han kan ha emellanåt där. Jag tror han kan bli grym för Malmö. Om han nu kommer, men det förutsätter vi.
Ja, men två saker. Han har först vill jag säga om chippen mot Tyskland. Den förstörs ju lite av att det är en touch innan. Jag vill bara säga det. Alltså, det är ingen riktig chip, men det gör ingenting. Det var
det är ingen låg chip i alla fall.
Nej, precis. Det är inte den låga, fina Enzima Peter-chippen. Nej, däremot så är det ju, har ju det här MFF-kynnet också. Det här lite arroganta, stöddiga, exakt, som passar in perfekt som då Rosenberg ersätter, såklart.
Men Jakob är ju då att det finns ju en osäkerhet var han liksom befinner sig i karriären, eftersom han har haft så mycket skador. Såklart. Men däremot så kostar han kostar inga pengar. Och det är ju jättebra. Alltså han är ju jävligt billig. Och det tycker jag att man måste värdera väldigt starkt. Här får de hem en person som har ett väldigt starkt... Han brinner oerhört starkt för klubben, det är hans klubb. Han kostar knappt några pengar och de pengarna han kostar ska tas av ett externt bolag och så vidare. Så att det är också jävligt bra. Nu kan inte göra nu har vi inte hört så mycket om de eventuella ekonomiska uppgörelserna kring Ola Toivonen och Malmö FF. Vi vet att de här andra spelarna som vi nämner, de värvade sin annan tid, som har förmodligen kostat väldigt mycket mer. Men här finns den aspekten på det också, att IFK Göteborg har fått den här värvningen i princip gratis, mer eller mindre.
Ja, men ger du mig, om man ska ranka här och nu de fem, så säger jag Toivonen, Jakob, Ofori, Kalili, Kistelin.
Du sa Toivonen först, va?
Ja.
Ja, jag köper det, tror jag, snabbt här rakt av. Men jag byter nog fan plats på... Ja, det är så, jag tänkte byta plats på Kalili och få det där. Men det är nog fan att jag är mer nyfiken på honom. Vi ska ju sätta ihop listan här så att vi får väl gnugga vidare. Men det är de fem i alla fall. Mm. Spontant så är det ingen annan som slår sig in på topp fem av dem.
Rasmus Jönssons återkomst från den thailändska hängmattan är går inte in rakt. Nej, men det är de fem. Och jag tror att Ofori, jag tror att AIK är... Kan stå helt handfallna utan att få i år, medan Hammarby har alternativ om Kalili inte fungerar.
Johan Larsson är ju en hemvändare som har droppat in här under tiden i Elfsborg då.
Helt
men
rätt.
Vi glömmer ju ofta bort ytterbackarna. Nej, ytterbackarna tänkte jag med på. Nej, Elfsborg tror vi på dem. Vi tror att Jimmy Tillin får till det år ju. Eller hur?
Ja.
Vi tror att de har ganska bra förberedda här med en hyggligt bred trupp och så vidare. Och så får de ändå in Johan Larsson då på som ytterback.
Ja, men Johan Larsson borde vi inte glömt. Han går också in före Kistelin just nu.
Har han på topp fem?
Absolut. Sett till Lins förutsättningar just nu så går Larsson in före. Det kan jag slå fast. Men jag tror att Elfsborg kommer inte vara så mycket bättre än förra året. De kommer hamna på typ samma position i tabellen.
Men vad bygger du Johan Larsson på då? Är det att han är ju en bra ålder när han kommer hem och...
Ja, att han blir en lagpappa också på riktigt. Han kan kanske ta den här Anders Svensson-rollen som har saknats lite i det här laget. Problemet med Elfsborg just nu är ju att den viktigaste spelaren har blivit skadad under en längre period. Sivert Nilsson har blivit skadad. Det är ju en helt annan fråga såklart, men det är kanske ändå värt att ta upp att han verkar ju missa en del nu, så att det är ju katastrofalt för Elfsborg.
Ja, det är ju en tung smäll. Vi har ju en del andra som har gått sönder här nu trots att inga matcher spelas. Otieno i AIK gick ju sönder som de trodde mycket på ute på som en offensiv ytterback.
Ja, det är katastrofalt. jag tycker inte de har en tillräckligt bra ersättare. Både Rashid och Rasmus Lindqvist är ju sådana som kan spela på den positionen. Men Rasmus Lindqvist var jättebra höst 2017 och har inte nått de nivåerna sedan dess. Han var inte ens särskilt jättebra under guldåret. Rashidi är väl en okej truppspelare, men det lossnar aldrig riktigt för honom, och Norling verkar ju inte alls tro på honom. Så att det är en jättestor smäll, sett till att alla lagkamrater till Otieno har ju hyllat honom konstant under försäsongen.
Och att Elfsborg då tappar Nilsen, alltså deras bästa spelare kanske, central, och dessutom central mittfältare. Hur många placeringar är det?
Ja, det är ju, problemet är ju att det finns ett kvalitativt hopp mellan, alltså Elfsborg är ju kanske tillsammans med Blåvitt i den här jättemärkliga mellan de absoluta topplagen och nedre halvan, där ingen egentligen kommer hota dem bakifrån, tror jag inte, samtidigt som de har svårt att ta sig upp lite ovanför. Så att jag tror ju, även fall Elfsborg kan ju ta typ så här 8 poäng mindre eller 10 poäng mindre för att Nilsen saknas, men ändå hålla sig i det där liksom segmentet av tabellen.
Vi går vidare till en fråga som är lite parallell med det vi precis diskuterade, och det är ju det som kommer vara helt nytt i år, och det är ju att det blir 5 byten. Om detta har ju då SEF-klubbarna röstat, och ett lag som satte sig på tvären var just IFK Göteborg som du nämnde där. Sportchefen Kenneth Andersson menar ju att de här 5 byterna gynnar lag med bredare trupper. Att man kan använda de här byterna för att förändra matchbilder till exempel. Alltså byterna har ju kommit till ur ett slags, för att minska belastning och skador och så. Alltså det handlar ju om att skydda spelarna helt enkelt nu när spelschemat komprimeras, och det blir väldigt mycket matcher på kort tid. Men IFK Göteborg då är en klubb som varnar för att man kan använda det här på ett taktiskt sätt, och det har de ju helt rätt i. Det är klart att man kan. Du liksom, du kan ju leda med 1-0 i paus och vrida om balansen helt i laget genom att ta in fler defensiva spelare. Eller om du har väldigt, väldigt många bra anfallsalternativ, kan du köra en 3-manna-kedja i första halvlek. Sen slänger du ut alla de 3 i paus och skickar in 3 nya vindhundar som får jaga på där framme. Det kan ju vara tufft att försvara sig mot. Jag menar, säga att Hammarby då, som ju kanske är lag som har flest alternativ på offensiva positioner, att de kör Tankovic, Aron Johansson och Alexander Kacaniklic i halvlek 1, och i paus så kommer Paulinho och Ludvigsson och Imad Khalil in. Så det är klart att det kan bli svårt att hantera.
Ja, och att kunna göra det framförallt, det kan inte så viktigt första 4 omgångarna, men att kunna göra det nio omgångar när man har spelat 3 matcher i veckan under en period, då är det ju helt avgörande, tror jag. Liksom. Så att,
ja, och det blir också ett sätt för de här lagen med stjärnspäckade trupper att hålla alla spelare på tå, och inte det som vi ofta diskuterar som ett problem, att det är ett problem att ha liksom för många spelare. Men jag menar, nu när det blir så tajt spelschema, vissa av de här lagen ska till Europa, ja, men då är det tvärtom liksom. Då kan man inte stirra sig blind på det här med att man måste ha en startelva, utan nu handlar det, alltså det Allsvenskan 2020 kommer handla om, det är att ha en bred trupp, hitta ett bra sätt att rotera så du får ut maximalt av de här breda trupperna och utnyttja de här 5 byterna.
Ja, Malmö gynnar såklart mest eftersom de i princip har 2 startelvor. Hammarby också, därefter. Problemet med dem är väl att de har inte 4 bra ytterbackar. Det är väl det enda möjliga liksom, problemet de har i sammanhanget. Så att de 2 klubbarna tycker jag tjänar mest på detta.
Sen finns det då de som har en jävligt tunn trupp också, som redan har varit ute och flaggat för det. Jag tror inte det är en slump till exempel att IFK Göteborg motsatte sig det här med 5 byten. För att IFK Göteborg har ju i år en bättre startelva än de började 2019, men klart bättre startelva. Jag menar, de hade inte Ayesh i laget när Allsvenskan 2019 började, de hade inte Sana, men framförallt inte Jakob Johansson. Så det är klart att de har en bättre startelva på många sätt, som kan få vara med hela året dessutom. Men IFK Göteborgs problem är ju då 2. Dels är truppen inte så bred, och dels så kommer den bli ännu mindre bred förmodligen under transferfönstret, eftersom IFK Göteborgs ekonomi är sådan att de måste sälja spelare. De var tvungna att sälja spelare för ihop sin budget redan innan coronakrisen kom. Nu har ju den pressat på det där ytterligare, och det är därför jag tror att IFK Göteborg också har drivit det här mot 5 byten, för de vet att även om truppen kan se ganska bra ut nu, så kommer den se annorlunda ut efter transferfönstret om de lyckas sälja sina spelare på en marknad som ingen vet hur den kommer vara. Men de är helt enkelt tvungna att sälja spelare för sin ekonomi.
Det är en intressant poäng. En annan grej som jag tänkte fråga dig om, det är att Det finns ju somliga storlag ute i Europa som har hävdat att det faktiskt är de sämre lagen som kommer gynnas av att göra många byten. Och då syftar de på att många har ju ett possession-baserat spel som går ut på att under en längre period trötta ut motståndarna tills de inte orkar med de här överflyttningarna, tills de börjar släppa till farliga ytor, och då slår man till i 70-50 minuter liksom och kammar hem segern. Bland annat Barcelonas tränare säger så här: det här med fem byten gynnar verkligen inte storlag som oss. Vi vill ju avgöra i slutet av matcherna när motståndarna är trötta. Och Atalantas geniförklarade tränare Gianpiero Gasperini, som är ju Norling-favoriten, han säger så här: det blir skevt med fem byten. Det blir som basket. Eller som att få byta ut motorn efter ett halvt Grand Prix. Jag menar, det finns ju... Men i grund...
Nej, men det är ju, jag skulle säga att det är klart att det finns en poäng där också. Ja. Men jag skulle inte säga att det är de största poängerna. Jag menar, det är klart att det här förändrar saker, och det innebär ju i många olika riktningar. Det är klart att om du har det som absolut spelidé att genom ett överdrivet possession trötta ut dina motståndare, och motståndaren i det här fallet kan sätta liksom in tre nya konditionsstarka innermittfältare som får jaga vidare i halvlek två i paus, så det är klart att det kan få en effekt. Men hur många lag är så enormt jävla possession-drivna i allsvenskan? Även om alla har försökt vara det, så har de ju den där pendeln tack och lov börjat svänga tillbaka nu. Nu är det inte så många som spelar på det sättet längre.
Nej, och det intressanta med det är också att i storligor så har ju även de sämre lagen extremt breda trupper. De har bra spelare på bänken att stoppa in som är fräscha. Det är inte så att Hasse Eklund har fem stycken konditionsfenomen på bänken som bara väntar på att hoppa in i andra halvlek. Utan han kommer ju tvärtom ha ett riktigt jäkla trött bänk som inte alls har möjlighet att göra den typen av saker.
Det är det jag menar. Även om den där invändningen kan vara relevant och lite rolig, så står det ju inte över fördelen som de här lagen med breda trupper har som kan kasta in spelare. Däremot så blir det väl ett litet letande och provande hur tränarna ska förhålla sig kring det här nya. Jag intervjuade en tränare i ett annat sammanhang här nu i veckan som sa det att ja, men det är precis det vi sitter och funderar på just nu. Vad ska vi göra med de här bytena? Liksom. Ytterst är det klart det är fysiologiskt och så här, men går det att göra på ett annat sätt?
Ja, det vore intressant, för att det blir fler tidiga byten. Alltså någon håller verkligen inte. Någon gör dåligt från sig efter 20 minuter, och att det kanske avdramatiseras av att ha en sån spelare. Dels för att man kommer ha mycket matcher framöver och sen får chansen igen. Men också för att liksom, ja, vi kan ändå lägga ett byte på det här. Liksom.
Ja, men så är det ju absolut. Jag menar, just det där exemplet med att du tar ut tremannakedja i paus och sätter in en ny. Det enda som anledningen till att man inte har gjort det tidigare, det är att man vill ju kunna ha sina byten kvar om folk liksom skadar sig eller blir trötta. Så nu kan man ju göra det på ett helt annat sätt. Det är klart, det är väldigt förenklat att säga ta ut tre in med tre nya. Mm. Men någonstans, jag tror säkert att vi kommer få se något exempel på det. Tre byten samtidigt händer ju ändå, även om man bara har tre byten. Man har ju sett några få exempel på det, tränare som försöker väcka sina lag eller göra något annat och så. Men det är ganska sällsynt. Mm. Så att vad jag försöker säga är att jag tror att vi kommer ändå få se det oftare. Man tar till den metoden, eftersom den har använts tidigare redan.
Så vi kan slå fast att förmodligen är det ganska orättvist med fem byten, men det ska bli spännande att följa det.
Ja, precis som med allt annat som är nytt med den här allsvenskan, så är det ju en extra krydda, alla de här nya situationerna som uppstår. Man kan ju säga så här att AIK brukar ju sätta en väldigt stor ära i att gå före på olika sätt och liksom uppfinna fotbollen på olika sätt och saker runt omkring det. Det skulle inte förvåna mig om AIK med Rickard Norling i spetsen har ägnat många hobbytimmar åt att fundera på hur han ska hantera de här fem bytena. Eller vad tänker jag rätt?
Absolut, jag tror vi kan vänta oss något riktigt jävla raffinerat borta mot Örebro på Bern Arena första omgången. Eller vi kräver nästan det.
Ja. Då var det nog det vi hade idag om... Nej, det var det inte alls. Förlåt. Vi har ytterligare en punkt på programmet här som jag höll på att glömma, och det kanske säger något om just den punkten, för den handlar just om minskat intresse. Jag har ju haft en tanke här kring att om vi vet att publik är så viktig som den är, oerhört viktig för att öka intresse och driva på hyper och så här. Nu försvinner publiken. Ja, vi kan ju slå fast att den kommer försvinna hela sommaren. Det kommer spelas en rad allsvenska matcher utan publik. Mm. Jag tänker att det måste nästan påverka intresset på något sätt. Mm. Det måste ju bli mindre liksom. Även om alla då inbitna fans längtar efter fotbollsallsvenskan, så måste det ju, på samma sätt som publik driver på intresset i andra sammanhang, så måste ju avsaknaden av dem rent logiskt negativ i andra riktningen. Eller? Tänker jag
för... Jo, men jag tror att det är ganska okontroversiellt ändå att säga att, att det finns ganska många människor som gillar festen liksom. Mm. Som gillar sammanhanget, som gillar att träffa sina kompisar, som följer fotboll på det sättet, som kanske inte är svinintresserade av hur bra Rashidi är en mot en, eller om Robert Gojani kan lära sig passa bollen framåt också liksom. Eller man bara passa, förstår du vad jag menar liksom. Alltså, det, jag tror att det finns människor som i första hand går på fotboll för att vara en del av ett sammanhang, och de tror jag inte kommer sitta klistrade framför D-play-sändningar. De kommer kanske inte sitta och snacka lika mycket fotboll med kompisar. De kanske inte kommer debattera på nätet som tidigare. Så att, ja, allt tyder ju på att det kommer bli ett minskat intresse när publiken inte finns där.
Ja, och frågan är då vad det är för vilka supportgrupper och så här liksom som försvinner. Det är liksom de som man brukar kalla för marginalåskådarna. Är det de liksom som kommer ge upp det här, eller är det liksom ultrasupportrarna som lägger mer liksom fokus på sina grejer helt enkelt, med sånger och eldar och allt vad det är. Kommer liksom SFSU och Enable stå bakom en gran någonstans och dela på en bengal? Är det liksom nu agnarna skiljs från vetet och de liksom riktiga fotbollssupportrarna faktiskt bunkrar upp framför tv-apparaterna, medan resten som liksom har hanterat allsvenskan som en något annat än vad den egentligen ursprungligen är. För det kommer ju få effekter liksom för oss som jobbar med plusförsäljning. Hur kommer den påverkas? Hur kommer liksom mediaintresset påverkas? Hur går det för vårt managerspel? Vi har tagit ut manager elvor. Kommer folk köpa lika många sådana elvor? Alltså det finns ju en oändlig rad liksom parametrar där med sponsorerna. Jag antar att det finns sponsoravtal som är reglerade på olika sätt. Och så att jag tror inte riktigt att det är någon fråga man ska ta så himla lätt på, utan dyker intresset kraftfullt på liksom allt det här omkring liksom, så kommer det ju sluta med att det här runt omkring kommer det liksom inte göras.
Ja, men det är klart att det är möjligt att de som sitter på gräddhyllan på stora feta sponsorloger och sådär, att de kanske inte är en del av den genuina fotbollspubliken, de kanske skiter i det. På samma sätt som kanske somliga som gillar kanske supporterspektaklet med liksom, som är en del av den rörelsen, som tycker att det kanske är viktigast liksom, hur man presterar i grupp som supporter. Det kan man ju förtycka liksom. Och det är ju ganska vanligt liksom, att många är extremt engagerade i det, och det är ju en liksom, stor folkrörelse, men om man tycker det är mer intressant än själva spelet på plan, så ja, då kommer man ju inte följa spotten så mycket nu liksom. Så att det är klart att det finns ju, jag tror alla delar av publiken kommer ha sin beskärda del som inte kommer vara lika intresserad längre. Jag tror alla olika segment av den klassiska allsvenska publiken kommer ha färre som verkligen brinner för det nu under sommaren.
Ja, de som följer fotboll ungefär som jag gör, för oss blir det ju inte så jättestor skillnad. Om jag försöker bortse från liksom min journalistroll då, så är jag ju intresserad av allsvenskan egentligen bara utifrån det som händer på planen och vad profiler och karaktärer har för sig och kanske säger, och det, liksom, det blir fotbollsmässiga debatter och någon tränare har någon åsikt om att spelet har utvecklats si eller så. Liksom. Mitt intresse är ju väldigt fokuserat till just det, alla delar liksom, som styrs av det. För att, men det som där försvinner, det kan ju vara liksom hela den här spekulationsdelen kring nyförvärv och så. Liksom. Hur många nyförvärv är det rimligt för fans som är intresserade av fotboll på plan och går runt och hoppas på ifall vi har en transfermarknad som inte finns. Mm. Jag tror att hela den där liksom, hela silly season är ganska starkt även i allsvenskan. Mm. Det är väldigt intressedrivande att det finns liksom en dröm om en bättre spelare här och en bättre spelare där liksom. Om den drömmen kanske inte heller finns kvar, så är det också liksom ett område som intresset kan dala på.
För alla sportchefer vi har pratat med har väl i princip sagt att det händer fan inte mycket den här sommaren.
Nej, de säger ju det, och det säger ju agenterna också. Samtidigt så måste ju klubbarna sälja, och jag skrev om det så sent som i fredags här, att de är tvungna att göra det. Vi gjorde ju en lista på 21 spelare då, som förmodligen klubbarna kommer att till varje pris försöka sälja, och en av dem var ju Armin Gigovic, och det har väl dykt upp uppgifter här nu bara igår då, i måndags då, sett när vi spelade in det här, kring att Gigovic är på väg bort för i storleksordningen någonstans runt 15 miljoner, och det är ju då en av allsvenskans största talanger. en offensiv mittfältare och nere på en nivå på 15 miljoner. Mm. Det är ingen jättesumma för en så ung. Jag menar, minns att IFK Göteborg sålde Benjamin Nygren för i storleksordningen 45 miljoner kronor för ett år sedan.
Ja, och Gregovic är ingen mindre talang än...
Nej, talangmässigt är ju inte mindre. Sen är det klart att Nygren är ju en offensiv, så att du får ju alltid lite bättre betalt för en offensiva. Men då kan vi ta exemplet Odilon, att Hammarby för exakt ett år sedan ungefär, så sålde man honom för 40 miljoner, i storleksordningen 40 miljoner. Liksom. Mm. Man är väl upp 15 miljoner, så att det ligger ju väldigt mycket i det här att det är de unga spelarna, eller Gigovic tickar in på alla boxarna där, det är de unga spelarna som kommer gå och sälja, men mer eller mindre till halverade priser. Vilket innebär att IFK Göteborg, ska de tänka med Alassane Yusuf till exempel, som de hoppas ska ge mycket pengar?
Ja, men det hemska med det verkligen trista med för Helsingborgs del är ju att Gigovic-pengarna skulle ju i en god värld kunna liksom användas till att bygga starkare lag igen, till att bygga upp infrastruktur för A-laget, till att Helsingborg ska bli ett lag att räkna med igen på över halvan. Nu kommer pengarna bara användas till att täta de jävla hålen liksom, och det är deppigt.
Det är deppigt. Helsingborg är väl också ett lag som redan har en ganska tunn trupp. Mm. Och också hamnar i det här då segmentet att få ännu mer försvagad trupp efter ett transferfönster då, om de lyckas med sin försäljning, men att de blir tvingade till att göra det. Och det är det, då kommer ju liksom normalt så tickar ju då igång en dröm bland de intresserade av att okej, vem ska vi värva istället och så här. Mm. Men den finns inte riktigt kvar på samma sätt.
Nej, så är det ju bara. Det är den nya verkligheten de förhållas till.
Ja. Nej, så att jag tror att den spaningen nog kommer att bli rätt, men det är intressant att se exakt hur den slår och hur brett den slår ett minskat intresse. Jag menar, vi har ju varit med så nästan så länge så att vi har ju sett hela det här allsvenska intresset byggas upp från grunden. Och det har varit en enorm resa under 20-25 år. Och sen har vi sett en liten dipp där runt åren 2010 kan man säga, då publiksiffrorna gick neråt och det var bara Malmö FF och Helsingborg i toppen där under ett par år och storklubbarna misslyckades liksom en efter en och det hängde ju, det var det också liksom skakigt i världen så att säga, då hade finansbubblan där som påverkades så att det såldes då mindre spelare från allsvenskan så att klubbarnas ekonomi påverkades. Så att det var mycket, det hände mycket runt om åren också. Nu får vi en liknande situation. Det som hände då för 10 år sedan, det var att allting återhämtade sig väldigt snabbt. Jag skulle säga att 2013 när Malmö FF då med sitt kanonlag där sen också gick till Champions League, det har ju dragit upp allting igen. Så att den dippen blev ju egentligen inte så många år. Sen var det ju liksom, kurvan vände och sen var det tillbaka uppåt med allting igen liksom. Men det vet ju inte om det blir så i år.
Nej, så
eller
det.
Om det blir så framöver ska jag säga.
Nej, men det är klart att de människorna som är intresserade av internationell fotboll, de kollar ju alltid på TV i vilket fall. Så att det intresset kommer nog inte sänkas på grund av att man inte får gå på matcherna. Så att där allsvenskan för ju en hård kamp om intresset liksom. Eller de vill ju att svenskar ska vara intresserade av allsvenskan. Det tycker jag att man ska vara liksom. Men det har alltid varit en tuff kamp mot de som är hellre kollar på Serie A och Premier League och sådär. Och försöka få de människorna att även följa allsvenskan istället. Men det kanske kommer bli tuffare nu. Mm.
Vi avslutar med det resonemanget. Möjligen lite dystert, men det handlar väl mer om att man också måste vara realistisk i de här tiderna. Det är klart att det är bra och det var totalt och direkt avgörande för framförallt fotbollen att komma igång. Ytterst var ju det här en ekonomisk fråga, men det kommer såklart, jag är övertygad om i alla fall, få konsekvenser för fotbollsintresset. Däremot får det inga större konsekvenser för oss. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av den allsvenska podden nästa vecka. Nu tackar jag dig Per som varit här med dina kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla som har lyssnat och vi avslutar som vanligt med The Village Stompers med Washington Square.